Jag har varit Janne hela mitt liv och det är jag fortfarande. Jag bor numera i Karlshamn, har bott i nära Belganet vid missionshuset. Det vet alla ni gamlingar. Missionshuset är sålt, vi har flyttat från Bökemål och vi bor i Karlshamn nu. Annars kommer jag uppifrån Luleå. Det berättar jag för nu, Helena. Ja, därifrån är jag. Jag har varit många gånger i den här församlingen. Det får jag säga, det är en kär församling. Det har varit fint att komma hit många gånger. Fått uppleva Herren här, gemenskapen här och allt det fina som en kristen församling är. Det har jag fått uppleva här. Tack så mycket alla ni som har varit med här också. Som vi har fått dela gemenskapen med. Det är fint. Jesus rider in i Jerusalem idag. Och sen så tittade vi framåt. Jag tänkte att vi den här stunden skulle titta fram mot långfredagen. Jag har funderat på vad ser Jesus egentligen från korset när han tittar ner runt omkring sig. Vad ser han? Vem ser han? Hur ser han? Så det kommer att bli en rapsodi över människor och ansikten den här stunden. När Jesus går upp mot korset så får han ju bära bjälken själv. På vägen dit så tvingar man Simon från Cyrene att bära korset. När det förde bort honom grep en man som kom från landet, Simon från Cyrene. På honom lade korset för att han skulle bära det efter Jesus. Hur har vi det i församlingen? Har vi korsbärare här? Den som alltid ställer upp och bär tyngsta lasset. Den som är här först på morgonen och ser till att dörren är öppen. Att golvet är sopat. Att gurkan är skuren. Att kaffet är bryggt. Att snön är bortskottad på vintern. Den där som alltid ställer upp och ser till att det fungerar. Simon från Cyrene, kanske du är en Simon som finner din tjänst i församlingen genom att ta tunga bördor. Det syns inte alltid, men du är där. Du är liksom smörjaren av församlingshjulet så att församlingen kan gå framåt. Simon från Cyrene, det må hända du det. I Lukas 23, 27a, jag kommer att läsa ur Lukas det mesta här så att du som vill följa med kan ju vara där. Men annars tar jag bara lite stycken här och där, där människor skymtar fram. En stor folkmassa följde honom. En stor folkmassa. Det låter så anonymt att vara en i en mängd. Som ett gäng fiskar, kanske ett fiskstim, en massa fiskar. Och när Jesus är på korset så tittar han ut. Och då ser han må hända mängden av människor. Men så ser han plötsligt en individ. Då ser han dig stående där. Som tittar upp på korset. Och så tänker du. Men kan Jesus veta vem jag är? Ser han mig bland alla människor? Och så ser han dig och han nämner ditt namn. Du vet att när Jesus sedan var vid graven och Maria var där. Så säger han Maria, han nämner hennes namn. Hon var inte en av många utan hon var en där. Och så tänker jag också när Jesus ser från korset ner där så ser han Ida och han ser Kalle och han ser Selma. Och så tänker han, jag älskar dig så. Det är därför jag är här på korset. jag älskar dig så. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Här uppfylls liksom alla gamla testamentets profetior om lammet som skulle offras på korset där. I en kristen församling i bästa fall så ser vi individerna. Jag ser dig och du ser mig, och det är inte bara en enda massa. Jag har försökt mig på att titta på vem ser ensammast ut. Vem verkar vara lite udda? Och så försöker jag ta kontakt med honom. Där kom någon som jag aldrig har sett förut. Ja, men hej, vem är du? Och så blir man sedd när man kommer in i kyrkan. Kanske man inte alltid vill bli sedd. När jag gjorde rekryten uppe i Stockholm så var jag glad att jag kunde gå in i en kyrka och vara anonym. Jag ville inte att någon skulle veta vem jag var. Jag ville möta Herren. Och jag var med i gudstjänsten. Och jag var glad att ingen kom fram och frågade mig någonting. Utan jag ville vara ensam i mitt sökande efter Herren. Jättefint. Om du vill vara anonym den här gudstjänsten, så var anonym. Kom in, därför att det är Herren vi söker på det sättet. I Lukas 23, 27 versen då. En stor folkmassa följde honom, bland dem många kvinnor som sörjde och grät över honom. Och så funderar jag så här. Det är lite underligt. Kvinnor verkar vara med där det är som allra svårast. Och jag vet inte om jag som karl liksom är på något särskilt sätt. Men jag ser det. Där det är svårast, där är det liksom kvinnor med. Naturligtvis vid en födsel, det är naturligt, eller hur? Och karar kan ju vara med där och svimma då och så där. Och måste tas om hand av sjukhuspersonalen. Men definitivt kvinnor är det. Och så vi karar ligger på en brits intill där. Eller för den delen också. När det är vid livets slut. Är det inte ofta kvinnor som är det då. Och tar hand om den döde. Jag har fattat det så. Och vi karar tycker att vi har något viktigare att göra. Är det inte där. Jag känner jag vill fly undan lite grann den där. Så jag är tacksam för att någon tar hand om det. När Jesus nu ser ner från korset så ser han ju faktiskt den Maria som några dagar tidigare hade smort hans fötter. Väldoften från den stunden när han blev smord, den sitter fortfarande kvar i Marias hår, tänker jag. Så där står hon alltså några meter från Jesus och doftar gott när han håller på att dö. Men minnet av det som var och smörjelsen till hans död finns ju kvar där. Så Jesu död är också en väldoft till liv. Paulus säger det är en doft av liv till liv. Och för den som inte tror så är doften en lukt till död. Så vi kan ta emot väldoften på olika sätt. I Lukas 23, 28. Hur går det, Simon? Hänger du med här? Då vände Jesus sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. När Jesus gick upp till korset så var det kvinnor runt omkring som grät. De såg ju vad som hände naturligtvis och allt detta. Min tanke det blir att många kvinnor har fått gråta och gråter över sina barn. Kanske gråter över sina barn hela livet. Det barn, den son, den dotter du fick, det blev inte riktigt som du hade tänkt. Och så gråter över hur framtiden blev och oroas över det. Så tänker jag att en mor bär alltid sitt barn i sitt hjärta. Barnet är ju en del av hennes egen kropp en tid när barnet växer inom henne. Och så tänker jag på de som aldrig fick se sitt barn. Den som gråter över det barn som aldrig blev fött. Jag tänker på vilken smärta det är att på det sättet gråta över det barn jag aldrig fick se. Så förstår jag att det här är en stor smärta för dig som kanske har gått igenom det här. Du gråter över det som hade kunnat bli någonting. Och så i det här sammanhanget så får vi lyfta fram det kristna hoppet. Vi tror att vi kommer att ses igen. Och så är vi noga med att poängtera att livet fortsätter också efter den fysiska döden. Då har vi evigheten. Gud utgav ju sin enfödde son för att vi skulle ha evigt liv. Det är så det står. Vi skulle ha evigt liv. Vi skulle inte gå förlorade. Det gör vi inte. Utan vi har evigt liv. Om vi sätter vår tro till Jesus. Det var det det var. Vi sätter vår tro till Jesus. Lukas 23:49. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Nu tittar vi på vännerna och Jesus ser vännerna. De som kanske inte står allra närmast utan står lite längre bort. Och nu tänker jag, där ska vi väl ändå få se männen att de är med. För kvinnorna stod väl närmast. Och så tänker jag, så stod männen lite längre bort. Och så ser Jesus dem också. Så ser han kanske där Lazarus, honom som han uppväckte från de döda några dagar innan. Då står Lazarus där, livslevande, som ett monument över Jesu kraft och Jesu kärlek till honom. Lazarus står där. Kanske Petrus också står där. Några av lärjungarna står där och tittar på korsfästelsen här. Vänner. Ibland talar vi inom församlingen om församlingens vänner. Du som har varit med nu i den här församlingen i 1000 år. Var med till och med när kyrkan byggdes. År 1900. När? 89. Du som var med då. Du vet vad det är att vara med här. Men kanske du kommer hit kanske för första gången idag. Eller kanske du brukar komma lite sporadiskt så där och besöka församlingen. Som en vän. Man talar om församlingens vänner. Som aldrig ställer sig i predikstolen här och aldrig syns här framme. Aldrig är offentlig på något sätt. Men du kommer och är med. Det är fint. Kom och var med. Var en församlingens vän. Jesus ser dig också. Det är det märkliga det att ingen undgår Jesu ögon. Ingen undgår hans kärlek. Det är så fantastiskt. Hur nära vi än är, hur långt vi än är ifrån honom, så ser han oss. Jesu vänner. Lukas 23:34. Nu fortsätter vi att titta runt omkring oss. Men Jesus sa, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och det handlar om här i sammanhanget är soldaterna. Soldaterna delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och då tänker jag så här. Visst är det enkelt att ta av Jesus kläderna. Vi ser yttersidan. Vi tar och hänger upp kläderna och så gör vi det till någonting märkvärdigt. Här är Jesu kläder och så tycker vi att det är någonting stort. Och så bildar vi en liten grupp omkring Jesu kläder. Och så blir vi en grupp där och så hittar vi på några ritualer runt omkring kläderna. Vi böjer oss inför det kanske. Vi, vi firar någon gudstjänst omkring det och så där. Och så blir kristen tro ett utanverk på det här sättet. Vi ser bara Jesu utsida. Vi kanske är med i församlingen, vi firar gudstjänst. Vi kanske till och med låter våra barn döpas där. Vi kanske gifter oss i kyrkan. Då är vi på ytterkläderna därför att vi vill att det ska se bra ut. Vi firar jul, då går vi helt fram till kyrkan för att se ljusen där och så. Och så ser vi liksom bara ytterskalet av vad Jesus egentligen är, vad tro på Jesus egentligen är. Och så när vi ska fira påsk, då kan vi möjligen tänka på att gå till kyrkan, men annars är det ju äggen som är viktigast. Och så låter vi bara tron på Kristus vara ett sken med ritualer och seder som egentligen inte har med det inre livet att göra. Jag tänker också på det när soldaterna kastar tärning, så blir det ju en ett och en två och en tre och en fyra. Och så tycker vi kanske att när vi möter livet så är det tillfälligheter som leder oss här i livet. Och då tänker jag så här, det är inte alls tillfälligheter. Därför att det som händer med oss, det är liksom någonting som Herren tar och gör en vävnad av. Och väver ihop de olika sakerna som händer. Det händer bra saker och det händer dåliga saker. Allting vävs ihop till en vävnad. Och skriften säger att när livet är slut, då tas vävnaden ner från bommen. Och då har mitt liv blivit en vävnad som kunde bli på ena eller andra sättet. Men det är mitt livs vävnad så. Att man tar till höger eller vänster när man kommer på ett ställe, det kanske inte blir så märkvärdigt när man tänker att om jag tar till höger så är det bra. Om jag tar till vänster så är det bra också. Precis som när Abraham kom in i Kanans land, så han och Lot skulle dela landet. Och Abraham säger, vill du gå till vänster så går jag till höger. Vill du gå till höger så går jag till vänster. Och Abrahams liv, det blev väl bra, vad fint. Antingen han gick till höger eller vänster. Och så tänker jag också inför svåra val som vi har ibland, så spelar det faktiskt ingen roll om vi tar till höger eller vänster. För att Herren väver i alla fall det val jag har gjort. Alla mina val, det vävs in i vävnaden. Det var så fint igår, så gick Lena och jag en promenad där nere i Karlshamn. Och så skulle vi gå ner då till second hand-affären där. Och jag sa, ska vi gå den vägen eller den vägen, vänster eller höger? Ja, spelar det någon roll? Nej, jag vill ta höger. Lena sa, vi går dit. Och så gick vi några kvarter. Så träffade vi på en kvinna som stod och rafsade i sin trädgård där. Och så jag började prata med henne och sa, vad fint du gör här. Ja, hon hakar på direkt. Och så började vi prata lite trädgård där och så där. Så kom hennes man där också och vi talade lite trädgård och Lena gav lite vinkar om hur man kan sköta en trädgård. Kände jag mig lite stolt att min hustru, hon kan det här med trädgård. Så ja. Stod jag och solade mig i glansen lite grann. Och så såg Lena att runt halsen på mannen så hängde en liten amulett med Jesus på. Och då var ju kontakten direkt, eller hur? Är du kristen? Ja, jag är kristen. Varifrån kommer du? Från Syrien. Hur länge har ni varit här? 7 år. Vad är du för någonting? Jag är läkare och jag är lärare, sa hon. Och så fick vi ett sånt fint samtal med kristna vänner från Syrien som hade kommit hit till Sverige. Vi valde den högra vägen där. Fick samtala med dem. Och så blev det en bit av vävnad. Och på hemvägen så valde vi också väg. Kan du tänka det? Man måste ju alltid välja väg när man går, eller hur? Och nu valde vi en annan väg. Så träffade vi på en man. Vi gick genom kyrkogården. Ja, då träffade vi en man där som satte blommor på sin hustrus grav. Och så fick vi dela några tankar om hur tomt det är när man har mist sin livskamrat. Så vävdes det in i vävnaden. Och så blev den vävnaden den dagen på det sättet. Vänster eller höger, ledda av Herren, så blir det blir bra på något sätt till slut. Nu går vi till Lukas 23:35. Folket stod där och såg på, men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Tänk vad vi kan få till det. Vi vet precis hur Gud ska vara. Och gör han inte som vi säger, så är han inte Gud. Det är så vi tänker. För Jesus gjorde inte som stora rådet hade bestämt. Och då var han alltså inte Gud. Och jag tror vi gör samma misstag också. Jag tänker på det här sättet. Vi har vår Bibel. Vi läser den. Går i söndagsskolan, kanske går på gudstjänster. Vi lär oss Bibeln, hur den är. Och så får den bli grunden i vårt liv. Och så går dagarna och så ser vi där. Jaha, där har vi Martin Luther. Han skrev någonting bra. Men han kommenterade Bibeln. Det känns ju tryggt, eller hur? Men vad skådar mitt norra öga här nu? Det är någon som har kommenterat vad Martin Luther har skrivit. Då lägger vi det där. Det känns ju tryggt. Ja. Så går dagarna och så ser jag att nej, men titta här, vetenskapsmännen, de har kommit på att det finns ingen Gud. Ja, det var ju intressant. Men då lägger vi det dit. Och det, jaha, så var det med det, ja. Och dagen därefter så kommer Dagens Nyheter och basunerar ut att ja, nu har vi bestämt oss för att det finns ingen Gud. Ja, man blir ju lite grann fundersam i det sammanhanget då. Men så grannen säger ju att det där med Gud, det kan man väl inte tro på. Och så blir man lite tveksam och säger kanske ändå inte det. Men grannen är ju pålitlig. Jag tar och lägger honom till mina tankar. Så går livet här och så tänker man, ja, jag kanske skulle vara med i Melodifestivalen och bli världsberömd och så. Jag tar och satsar på en karriär att bli berömd. Jag kan nog bli skådespelare, jag blir allt möjligt. Så här tänker jag att de skriftlärda fungerar. De kunde sin bibel. Och på bibeln lade de till sedan sina egna stadgar och lagar. 613 olika lagar lade de dit för att man skulle veta hur långt man fick gå på sabbaten till exempel. Hur tunga bördor man skulle få bära och allt det här. Det lade man ovanpå bibeln. Och eftersom du nu är så intelligent, nu vädjar jag till din intelligens här. Vad är det för galet med det här? Vad är det för galet? För de skriftlärda här, de gjorde ju uppenbarligen något fel. Vad är det för galet? Jo, vi börjar så krytt med Bibeln. Och så lägger vi saker ovanpå, så att ju mer vi lägger här på, desto längre bort ifrån Bibeln kommer vi. Men vad ska vi göra åt det här då? Vad ska vi göra? Och så kommer Jesus och har lösningen på problemet. Och vad säger han? Nu ska vi se. Det ska bli mycket intressant att höra. Vad säger Jesus om det? Vad ska vi göra? Tala högt så jag hör. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sök först. Ja, hur ska vi finna Guds rike då? Det är ju längst ner i högen. Va? Högre! Jag vänder på högen. Ja. Det kallas för att omvända sig, eller hur? Vi omvänder oss och låter allting som vi har hört. Titta, det får gärna vara kvar. Om vi vill. Men det är under Bibeln. Bibeln är alltid överst. Så när jag får någon ny idé och ska jämföra med Bibeln, så lägger jag den inte där, utan jag lägger den där. Så, nu är jag omvänd. Är du med? Ja. Får vara så där om det inte trillar heller. Det är vad Bibeln handlar om. Att omvända sig från ett världsligt tänkande, ett kötsligt tänkande, från ett själviskt tänkande, från högmodet. Tillhör de som säger, jag kan vara kristen, jag är privatkristen, jag behöver inte ha någonting med församling och kyrka att göra. Jag vet min sann hur det är, hur hyckliga de är i kyrkan. Så jag vill inte ha någonting med dem att göra. Och så växer högmodet hos den som tror att den kan vara utan församlingsgemenskap. Att vara privatkristen, det håller inte. Man blir snart uppslukad av den här världen. Det var de skriftlärdare. Ska vi titta på nästa nu? Johannes 19:25. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria från Magdala. Hur var det nu med Maria? Står hon där och doftar? Det här var Maria, Jesu moder. Vi ska titta på den Maria ett litet tag. Som hade fått en profetia av Simeon redan när de bar fram Jesus i templet. Genom din själ ska ett svärd gå. Ja, du moder, du fader också för den delen, har ett svärd gått igenom din själ när livet inte blev som du hade tänkt dig. Jag var på en begravning för några veckor sedan där man begravde en 15-årig pojke. Vem vill begrava sitt 15-åriga barn? Vem vill det? Tala om ett svärd som går igenom hjärtat. 15 år och fick inte leva det här livet. Som vi då tänker att man ska leva. Ja, vem kan förklara? Som en röd tråd genom den begravningen gick det kristna hoppet. Vi ses igen. Vi skiljs inte för alltid, utan vi ses igen. Och att kunna ha det hoppet i en sån svår situation, det bär ju naturligtvis. Svärdet finns där, men hoppet finns där också. Vi ses igen. Och låt oss säga det till varandra, vi som är vuxna också. Vi kommer att ses igen. När vi kommer till himlen så kommer jag att säga, ja, men du var ju med där och du var med där och vi känner varandra och var roligt. Och så kastar vi oss i varandras armar och så där, utan att vara rädd för corona eller någonting så. Det vågar vi kramas. Det blir jättefint. Jättefint blir det. Ja, det är nästan så jag står här och längtar till den stunden. När det är borta allt sånt här som stör. Som man tycker är lite besvärligt i livet. Här dras vi omkring med sjukdomar. Och här blir vi ovänner ibland också. Och relationer, det är ju någonting av det svåraste vi har att brottas med. Jag är ovän med min broder. Jag är ovän med min syster. Så det tär hårt på oss. Vi ser fram emot evigheten. Vi ses igen under härligare omständigheter. Nu är vi snart framme. Nu tar vi på Johannes 19:26-27 här. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Är det 27 versen också? Ja, jag kör den också. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Nu ska jag be att få säga till kommunens företrädare, alla som bestämmer: här ser ni grunden till all god åldringsvård. Ska vi hälsa det till kommunstyrelsen? Det här är grunden till all god åldringsvård. Ta hand om din mor. Ta hand om din far. Johannes var visserligen inte son till Maria, men i anden var de det. Johannes tog hand om Jesu mor. Och hur länge det var, det vet man ju inte. Johannes blev ju över 90 år och Maria bodde troligtvis tillsammans med honom den tiden också uppe i Efesos, eller uppe på Patmos. Johannes satt ju på en ö där. Så hur länge det var vet inte, men han tog hand om sin mor. Och så bläddrar vi tillbaks till Gamla testamentet, och vad står det där för någonting? Hedra din far och din mor. Ja, kan vi hedra dem på bättre sätt än att vi tar hand om dem när de blir gamla? Att vi ser till att de har en dräglig och fin tillvaro. Kanske man tycker att man inte haft världens bästa föräldrar, utan de har varit lite si och så med mig. Och det här blir en börda. Min mor var inte god mot mig. Jag kände mig aldrig älskad. Jag blev aldrig kramad av henne. De sa aldrig att de älskar mig. Och så bär jag en tagg i mitt inre här att de var min sann inte mot mig som de skulle kunna vara. Och lösningen på det problemet, det är helt enkelt att förlåta sina föräldrar. Jag förlåter dig, mor, att du inte älskade mig. Jag förlåter dig, far, att du slog mig. Att förlåta visar att man har blivit en mogen kristen. Jag förlåter därför att Jesus har sagt att vi ska förlåta. Och när jag förlåter så lättar den här bördan som jag har haft, att jag inte har tyckt om mina föräldrar. Att förlåta gör att man tappar en börda som man inte behöver bära. Ja, fick vi klart åldringsvården nu? Kommer det här att fungera i en politisk kampanj? Vi får väl prova det. Ska vi ta 23:39? En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa: är inte du Messias, hjälp då dig själv och oss. Så fortsätter du där också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, säger den ene. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Som jag minns är det den enda människa som får höra att idag ska du vara med Jesus i paradiset. Vi ser fram emot det. Vi vet att det väntar. Men den här rövaren fick reda på det just idag. Nu är dagen som vi ska vara tillsammans i paradiset. Vilket härligt löfte. Annars får man säga, det här är ju en makaber dialog som förs mellan två kriminella som avrättas. De hänger alltså på korset och plötsligt så börjar de att diskutera med varandra hur man ska göra och vad som är rätt eller fel. Det känns lite konstigt, får man väl säga. Den ena, han ville ju ha Jesus som han ville ha dem. Han såg Jesus som de skriftlärda. Är du Guds son ska du naturligtvis hjälpa oss nu. Nu tittar du här. Där. Här har du den andra rövaren, kriminella. Han omvände sig i livets sista ögonblick. Vi förtjänar det här. Vi förtjänar det här. Jag ångrar mig, men vi förtjänar det här. Och det räcker. Det är så underbart fint att säga. Det räcker med att säga Jesus. Jesus. Där har du Jesus. I den djupaste nöd, i den svåraste ögonblick. När vi ligger svårt sjuka. När vi har stora problem. Slut med pengar. Inget arbete. Vad det vara må. Jesus. Och så är han där. Och så får vi befrielse och hjälp i den stund som är. Nu ska vi ta det sista. Håll ut. Håll ut. Lukas 23:47. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. Här har du honom. Den mannen var rättfärdig. Han har fattat det här. Han har fattat det. Han har omvänt sig, om det så vid sista sekunden eller om han begrep det tidigare. Nu begrep han det. Den mannen var rättfärdig. Han har ångrat sig. Han har omvänt sig. Han kommer också säkert att få vara med Jesus i paradiset, som jag tänker dig. Och så är samma inbjudan till dig och mig idag. Jesus, jag vill vara med dig. Du är sannerligen Guds son. Och så får du det budet den här stunden nu. Välkommen in i gänget som är på väg till paradiset. Låt oss bli stilla i bön nu. Du längtar att vara med i den skara som är på väg. Som är på väg till himlen, som är på väg till paradiset. Var inte rädd att börja gå i den skaran, att vara med. Herren ser dig och han ser att du har kommit hit med en längtan i ditt hjärta att finna livets innersta mening. Jesus är med i skadan. Du går bland trygga vänner när du är med. Himlens port är öppen för dig som bekänner Jesu namn. Så låt ditt hjärta omvända sig om du inte har bekänt Jesus tidigare. Ta emot honom. Ta emot honom i nattvarden som vi ska fira nu. Att ta emot honom i nattvarden blir din bekännelse till att jag vill vara med i skaran som är på väg till himlen. Välkommen med. Du är så älskad. Du är så väntad. Vi prisar dig Herre att vi har fått läsa ditt ord. Hjälp oss att ta till oss och förstå det som gäller just mig. Tack Herre för att du är min Gud. Du är min grund. Du är livets mening. Amen.